Ja, gänget, jag... Tufft avsnitt det här. Alltså, att spela in.
Vadå
då? Vadå då? Alltså, det är ju liksom det allvarligaste tänkbara har hänt. Jag har bara svårt att veta hur man ska liksom angripa det. Han spelar liksom ingen roll vilken klubbsympati man har eller vad man tyckte om honom som spelare. Alltså, det är så bottenlöst tragiskt.
Vad menar du för någonting?
Ja, men ni kan... Alltså, ni måste ju vara i förnekelse, men det är ju... Alltså, Virgil van Dijk. Han är ju...
Ja.
Han är död.
Men han är inte död.
Nej,
han är skadad.
Han är inte död.
Jo, han är död. Men ni har ju sett Jürgen Klopp prata om honom som att vi kommer sakna honom. Och Gini Wijnaldum sa ju att alla i laget, de kunde inte sova när de... Efter det som hade hänt.
Nej, men de tycker att det är jobbigt att han blev skadad. Så tycker synd om honom.
Ja, och det är ju liksom jättestort avbräck för Liverpool. Det är klart att de blir påverkade. Han är inte död för det, Petter. Skärp dig.
Memphis Depay hade ju liksom en... Han firar ju ett mål genom att hedra honom. Alltså, själv, jag förstår att det är jobbigt att ta in, men Virgil van Dijk är borta. Tyvärr.
Men det står...
Han har somnat in.
Nej.
Men så här. Förstå. Skulle Liverpool Football Club bete sig så här blödigt och töntigt om van Dijk bara var skadad och inte bortgången? Nej, det tror jag inte. Nu, tillsammans, till hans ära, sjunger vi Amazing Grace.
Amazing Grace, how sweet the
välkomna till Sportexpressens Premier League podcast med mig, Petter Landén, Pontus Wejnemo.
Mm, jag är här.
Therese Strömberg.
Jovars.
Idag från ett ganska sterilt kök spelar du in, Therese.
Men varför har ni alltid åsikter om hur jag bor?
För att det är mest intressant. Alltså, du har alltid mest intressanta bakgrunder med typ så här gitarrer och bas och trummor och hat.
Nu ser man liksom en kaffemaskin. Hur sterilt kan det vara?
Ja, ganska strikt. Det kan ju också vara att det är ett väldigt blått ljus. Pontus har ett väldigt orange ljus och lite så här landstingsförvaringsmöjligheter.
Ja, men jag sitter faktiskt på min flickväns mammas kontor i Nässjö och spelar in. Så...
Men du, inte så dålig spaning av mig med landstingsförvaring.
Nej, det var jättebra spaning faktiskt.
Hos mig så ser man ingenting. Det är väldigt mörkt för att jag tycker om att spara energi. Innan vi kör igång dagens avsnitt så har jag gått igenom, jag tänkte på det här ändå, vi kommer komma till det, men att Paul Pogba la upp ett Instagram-inlägg riktat mot The Sun. Men då slog det mig att han heter ju Paul Labil Pogba. Och det är ju ett väldigt roligt mellannamn, Labil, med tanke på hans spelsätt. Så jag bara kollade igenom lite andra mellannamn i Premier League-världen. Så det har kommit nu när de har skickat in alla sina listor, Champions League-spel och sånt, så får man ju reda på spelarnas fullständiga namn. Visste ni till exempel att Tammy Abraham inte heter Tammy?
Nej.
Han heter Kevin.
Va?
Kolla upp det, det är sant. Han heter inte Tammy, det är ett smeknamn. Och då börjar jag kolla runt så här, finns det några andra bra namn, nyheter eller någonting? Kurt Zuma känner ni säkert till.
Jo, vars.
Mm.
Han heter ju Happy.
Jaha.
Ja, men det känner man till, eller?
Ja, Kurt Happy Zuma.
Är det visst
det är ju fint.
Det är jättebra namn.
Det är som Torsten Flinks dotter Happy Jankell. Det är hon och Kurt Zuma som delar det. Vi har ju också Shay Adams som Southampton-anfallaren som visst nätade han mot hittills oslagbara The Toffees i helgen.
Stämmer bra.
Hans mellannamn är Everton.
Nej.
Jo.
Oj. Det är ju faktiskt otrolig information.
David Prepper heter något så fantastiskt som David Petrus Wenceslaus Henry Prepper. Väldigt belgiskt.
Som att inte Prepper var liksom tillräckligt perfekt som namn.
Wenceslaus. Det var tydligen ett par föräldrar som inte älskade det barnet tillräckligt. Christian Pulisic måste ju ha varit född för att spela i engelsk fotboll, för han heter Mate i mellannamn.
Nej. Oj. Antingen för att spela engelsk fotboll eller den här sydamerikanska drycken mate. Att han är född för att bli bästa kompis med Luis Suarez och alla andra sydamerikanska fotbollsspelare någonsin, för att det är det enda de dricker.
Kul att säga det. Jag upptäckte på mitt lokala ICA att de har yerba mate, just det här matetet som alla sydamerikaner dricker. Så att just nu, om någon vet var jag kan hitta en sån här, alltså klassisk sydamerikansk matetekopp, äta mig på Twitter, @petlandel. Jag vill supergärna testa på att vara liksom en del av det här Pablo Zabaleta, Luis Suarez-gänget liksom, som går runt och sippar på det hela tiden. Den sista som jag kollat upp är bara rolig för att det är så jävla fult. Det är Joe Gomez som heter Dave i mellannamn. Joseph Dave Gomez. Fy fan vad dåligt.
Det är ett jättevanligt namn. Det är som, jag har heter Erik i mellannamn. Det är inte jätte...
Nej, men det är alltså så här, Joseph är ändå ett ganska fint namn. Alltså som andas lite stil, lite sofistikation, kan man säga så. Sofistikation.
Jag tror inte.
Sofistikation. Svenska är inte mitt första språk. Men att då, sen bara lägga till Dave. Alltså för att det är Joseph är inte ett namn du skriker oj Joseph på puben, men däremot oj Dave. Det är väldigt så här,
väldigt mycket.
Det här var helt liksom utanför det vanliga. Det var bara liksom någonting som slog mig när jag såg att Paul Pogba heter Paul Labil Pogba.
Det var också 4 minuter som våra lyssnare aldrig någonsin får tillbaka av sitt liv.
Nej, ni kan.
Och vi tänker inte be om ursäkt den här gången.
Ni kan skicka tidsfakturan till helst bara positiv respons @gmail.com. Det är Kalle Lings mailadress. Idag så vi har haft lite svårt att veta vad vi ska prata om, så istället har vi kommit överens om att vi ska leverera 3 jävligt vassa spaningar från Premier League-säsongen så här långt. Kanske för diskussionsunderlag. Är det någon som känner sig manad att börja?
Men jag kan ta det. Jag hittade. Jag spanade det här nu precis när jag och Therese satt och pratade.
Jag önskar att alla kunde se hur otroligt exalterad Pontus ser ut just nu. Han börjar liksom nästan ställa sig upp och bara börja röra sig. Jättekonstiga, hastiga rörelser. Superglad över att få berätta vad han har spanat på.
Men det är inte en jättebra spaning. Alltså, det är ju bara mest liksom, den här säsongen är kul. Och min spaning är då att Everton som leder har 13 poäng. Det är bara 5 poäng ner till 13:e platsen och Manchester City. Men det roligaste är liksom att den är ju bottenträsket med Fulham, Sheffield United och Burnley som alla har 1 poäng. Och den enda poängen de tog samtliga lag i förra omgången. Det är ju sjukt. Det ser väldigt snyggt ut på, alltså på liksom, om man kollar på tabellen, när det är rött, 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 grått, rött.
Så din spaning är alltså att det var ett estetiskt snyggt val av de här sopgängen att ta poäng samtidigt?
Ja, jag tycker att Premier League-tabellen har någonting estetiskt snyggt över sig. Alltså hela grejen med att det liksom är 5 poäng som skiljer 13:e platsen till 1:a platsen är ju, ja, den är ju speciell. Men det är ju ganska sjukt att de 3 lagen som ligger sist på 1 poäng var, samtliga tog den poängen i samma omgång. Och det ser väldigt, väldigt snyggt ut längst ner i tabellen. Det är min spaning. Tack för
mig. Då kan man ju också säga att det är bara Everton som har tagit totalt, alltså endast 3 vinster på raken. Alltså du säger, Aston Villa hade ju 4 vinster på raken. Men Evertons 3 W har ju en dubbelbottnad mening, för det är också www, World Wide Web. Vilken spaning, va?
Men jag hade faktiskt en annan spaning som är lite mer diskussion.
Det
här,
ja, tack och lov lite för det. Du hade med spackat lite från podden. Så jävla dåligt suttit här. Ja, det ska sägas, jag har gjort liksom en sån här Jonathan Unge, att jag bara dyker upp en halvtimme sent till inspelning idag. Så att Pontus och Therese har haft all jävla tid i världen, så jag har sprungit massa viktiga ärenden. Det hade varit jättedåligt av dig, Pontus, om du inte hade haft något bättre.
Det var kul. Det var en snygg roll. Men jag såg Pep Guardiola har ju pratat lite grann nu inför matchen ikväll, tisdag då, mot Marseille, om problemen med anfallsspelet för City. De har ju liksom, det har ju sett knackigt ut, får man ändå säga. Det har inte sett jättebra ut. Och det är väl, mycket kan väl härledas till liksom, ja, men De Bruyne är skadad, Aguero skadad, Jesus skadad och så vidare. Men det är liksom hela anfallsmaskineriet har liksom verkligen gått på paus nästan. Han pratar mycket om att ja, men vi har ingen anfall, så Raheem Sterling får spela på en ovan position. Men han har ändå liksom haft samma produktion som tidigare. För att tidigare säsongen så har de ju klarat sig utan Aguero och De Bruyne under flera stora delar av tiden. Det är liksom någonting större som påverkar det här. Han pratar också om att spelschemat är så tajt nu, att de orkar liksom inte, när de väl kommer fram till mål så är de för trötta för att avsluta. Och att Guardiola sa att jag har full respekt för det. Men det är också så här, jag förstår att det har varit ett tufft spelschema, men det är inte första gången det är det. Och det kan man också säga om alla lag. Men det finns ju någonting med Manchester City som är annorlunda den här säsongen. Och det är ju mycket i anfallsspelet liksom. I övrigt så lyckas man ändå. Man lyckas ändå ganska bra liksom, om man kollar mot Arsenal, så håller man i bollen mycket. Man hamnar liksom i de positionerna där man vill. Men den sista tredjedelen så sitter det liksom inte. Och du vet fan om det är det så enkelt att De Bruyne är så pass viktig. Men å andra sidan har det ju funkat förut. Och även Aguero och Jesus de har väl klippkort på knäoperationskliniken i Barcelona liksom. Det är inte första gången de är skadade. Men det finns någonting där som Therese, du sa till mig innan vi spelade in, om att det är liksom Guardiola, han kör liksom fast. Och att det är det vi ser nu, är han på väg att köra fast Manchester City? Och det är liksom dags att gå vidare, för att det har sett ut så förut. Det var min spaning.
Jag tror att det här kan vara, det kan nog vara en kombination av ganska många saker. Dels de grejerna du nämnde med skadorna. Dels det med att, i och med att Pep Guardiola spelar en fotboll som kräver väldigt mycket av sina spelare. Och som kräver väldigt mycket av hela laget. Så ligger det förmodligen någonting i att det finns en ganska stor risk att man till slut också kör fast. Men också när, här kommer det, drick varje gång vi säger en sån här säsong. Vatten gör pratar jag såklart om.
Det är magpumpning.
Vatten pratar jag om, självklart Petter, herregud. Det är inte konstigt heller om det faktiskt spelar in, som han är inne på. Man kan ju tycka att det är världens sämsta ursäkt, och det är det många gånger, för att det är ju samma för alla, att det är ett tajt spelschema, eller för de flesta i alla fall, och att det är resor ut i Europa till råga på det redan tajta spelschemat, och det var knappt någon försäsong och man fick ingen vila. Men det går ju inte heller att komma ifrån att i vissa typer av spelsystem så tror jag att konsekvensen av spelschemat blir värre. Och som sagt, Peps fotboll är ju en fotboll som kräver väldigt, väldigt mycket av varje spelare hela tiden, både rent fysiskt men också i form av liksom koncentration och mental påkoppling. Så att jag tror att det kan vara en kombination av egentligen alla de här sakerna som vi har nämnt, som gör att det knackar så pass som det ändå gör.
Det var Independent som hade gjort en genomgång av det här, och liksom om man kollar på de spelarna som spelar runt och ska vara skapande liksom, Foden, Mahrez, Bernardo Silva och så vidare, samtliga de spelarna har liksom bidragit mindre med chansskapande och alla de här härliga expected goals-termerna som man slänger sig med, men att det finns liksom en mindre output från liksom i själva chansskapandet, även inte bara det att laget i stort producerar färre chanser, men att spelarna individuellt också lyckas skapa färre chanser än vad de gjort tidigare säsonger. Att det finns någonting, det är inte bara det att De Bruyne inte producerar chanser och inte finns där, utan även de här spelarna som faktiskt spelar producerar mindre än vad de gjort tidigare säsonger. Och det är ju någonting intressant, att det är liksom hela laget på något sätt producerar mindre nu och har svårare att skapa lägen, komma till chanser. Och att det kanske är någonting som, att det kanske har att göra med någon form av generationsväxling som inte riktigt har funkat, att man börjar bli lite tröttkörda, att det kanske krävs någon form av någon nytändning på något sätt.
Ja, men intressant att säga det, för det har ju kommit från både The Athletic och Manchester Evening News att Pep Guardiola är inne på sitt sista kontraktsår. Och det är liksom inte riktigt klart vad som ska hända där. Det finns ju en stor osäkerhet kring hela klubben. Och jag tror att det kan vara en sån sak som spelar in. En sån sak som att Pep, alltså till synes då historiskt sett, har liksom kört fast lite. Att den här extremt kravfyllda fotbollen han spelar har ett datum till när spelarna inte orkar uppfylla de kraven vecka efter vecka efter vecka. Jag tror att urladdningen som blev, alltså, eller vad ska man säga, den tomheten som uppstod hos många spelare när de åkte ut mot Lyon efter ännu liksom ett taktiskt Champions League-haveri, jag tror det tog ganska hårt. Alltså på att just orka ladda om mentalt till en lång, lång krävande säsong för att nå dit igen. Jag tror att många kände att här var kanske vår bästa chans på något sätt att göra det under Pep. Sen tror jag också en sån sak som, även om man hade blivit i åren, David Silva ersätter man inte så enkelt. I många avseenden var han en väldig nyckel ända in i liksom det sista, för att prata så här Liverpool Van Dijk dödspråk. Men det finns liksom ingen player för player direkt ersätta. Phil Foden är inte David Silva. Bernardo Silva är inte David Silva och så vidare. Det, och med De Bruyne som till synes är väldigt sliten, är det svårt då vem som ska avlasta honom kreativt.
Donny Boy van de Beek, van de Beek, jag vet inte exakt hur det ska uttalas.
Van de Beek?
Don't at me, för att jag bryr mig inte heller, ni vet vem jag menar. Han får inte spela i Premier League. Det kanske inte är någon supervass spaning, för att det här pratar ju precis allt och alla i England om just nu när man pratar om Manchester United. Jag vill ändå ta upp det här, dels för att jag såg en så otroligt rolig tweet. Det var det här Twitterkontot, alltså Football Joe's Twitterkonto, som hade twittrat ut en bild på Van de Beek när han sitter på läktaren och ser ganska ledsen ut. Och så står det: "What's worse than a heartbreak? Donny van de Beek leaving his boyhood club to watch Scott McTominay and Fred slide around in the rain for 90 minutes." Tyckte jag var otroligt roligt.
Välfunnet.
Men så här är det, han fick ju inte spela alls i helgen. Tidigare så har han ju liksom fått hoppa in och spela 21 minuter där och 14 minuter där och vad det nu är. Gjorde ju trots allt mål, om jag minns rätt, i sin första match i Premier League. Men det diskuteras ju varför han inte får spela. Är det rätt eller är det fel? Och jag tänkte att vi ska kanske ta den diskussionen lite kort. För att Ole Gunnar Solskjærs anledning då, som han har angivit till att Donny Boy, som vi nu kallar honom i den här podden, inte får spela så mycket hittills, är att han behöver tid att anpassa sig och det är bättre att ta det lite lugnt och att han får komma in i miljön och allt sånt här. Och det kanske ligger någonting i det, att det kan vara ganska smart att inte bara slänga ut en relativt ung spelare i en ny liga och så vidare. Men samtidigt behöver man inte också spela, tänker jag, för att komma in i det. Behöver man inte få chansen och möjligheten? Alltså det är ändå en ganska stor värvning de har gjort. Det är ändå en hyfsat eftertraktad spelare de knöt till sig. Och som det ser ut nu så kommer han ju inte spela särskilt många matcher på den här sidan årsskiftet.
Nej, det, alltså, jag har faktiskt tänkt på Donny van de Beek också, just för att det kom så väldigt kraftfulla reaktioner efter att han inte fick hoppa in mot Chelsea. Gamla holländska legendar Marco van Basten sa ju att det var att redan nu har han slagit fast att det var ett felbeslut av Donny att välja United, att han bara kommer få spela 6-7 matcher resten av året. Patrice Evra sa, nog för att det är Patrice Evra, men ändå sa: "Varför har vi köpt honom? Han ser bara matcherna från bänken."
Patrice Evra sa också: Jag viger den här kommentaren åt mina barns mamma i USA.
Just det. Ja, det kom därefter. Just, varför har vi köpt Donny van de Beek? Han tittar bara på matcherna från bänken. Och det här tillägnar jag min hemliga mamma i USA. Grejen är att egentligen så tycker jag att det kan finnas en poäng med att skynda långsamt. Det kommer ju med viss kravbild såklart. Alltså jag tror att van de Beek är ganska van vid hög kravställning från Ajax. Och han är liksom inte, han är inte 17-18. Han är ung, men han är 23. Han borde liksom vara på väg in i en prime-ålder och allting. Så att han behöver inte försvaras på det sättet. Likväl kan det vara så att du ska lära dig min taktiska disposition, som är keep low and then send the ball very quickly forward to the runners up there. Ja, bra. Bra av mig. Men det, jag, så här har jag tänkt. För nu, jag har kollat lite på hans antal minuter spelade och så vidare. Donny van de Beek, han gjorde mål mot Crystal Palace i sin första match. Han har gjort 4 inhopp och totalt fått 60 minuter. Så det är en kvart per ligamatch han har fått spela. Och det skulle kunna vara fine, liksom, om det var så här att ja, men vi, Mason Greenwood har funkat så bra till höger intrident. Eller Pogba och... fan, har de med på mitt United?
Bruno
Fernandes till exempel. De tror vi på, och de ska liksom spela sig ihop främst. Och då behöver vi balans, och då väljer vi McTominay eller Fred. Liksom. Allt det där skulle vara helt okej. Okay, liksom. Jag skulle köpa det, att du får vänta på din chans och din tid. Men Daniel James, en av världens mest menlösa fotbollsspelare, har fått spela 180 minuter och startat 3 matcher för United i ligan. Juan Mata, som har förvisso, ska jag säga, det finns saker med Juan Mata att gilla, men han har liksom spelat 2 från start och totalt 148 minuter. Och det är ju när den typen av spelare går före och kan inte få chansen att komma in när det står 0-0 mot Chelsea, då kan jag tycka att det är lite så här, men vad tänker ni kring van de Beek då? För alltså Daniel James just nu, det är ju liksom, det är helt värdelöst för United att spela honom.
Ja, alltså jag tycker att det finns ju en viss poäng i att han ska, ja men, sakta men säkert komma in i det. Att ja, man kollar på vissa spelare som ja, men, till exempel Riyad Mahrez eller Fabinho liksom, som har fått ja, men, lite mer inkörsport och sen gått ut och blivit väldigt, väldigt bra till sist. Man får lite mer, man matchas in sakta men säkert. Men det, skillnaden är att, som du säger Petter, att de inmatchningarna har ju varit i lag som har varit väldigt, väldigt bra. Som har fungerat väldigt bra. Nu spelar ju Donny van de Beek i ett lag som inte är... Det klickar inte till 100, kan man ju inte säga. Men ändå får han inte spela. Och Juan Mata och Daniel James går före. Det blir ju konstigt. Och sen... Solskjaer ser ju honom på träningen varje dag. Han kanske är helt värdelös på träning. Det kanske är så att den här värvningen är fruktansvärt dålig. Det vet vi inte. Men det har jag svårt att tro. Men det är ju onekligen en väldigt märklig situation när man plockar in en sån spelare. Sen väljer att spela med Juan Mata och Daniel James samtidigt som det inte riktigt sitter. Hade Juan Mata och Daniel James gjort, ja, men varit jättebra och involverade i väldigt mycket spel framåt. Man såg United gjorde liksom 3 mål per match och anfallsspel såg jättebra ut. Då hade man ju verkligen kunnat förstå att nej, men vi kan ta det lugnt med honom. Han behöver liksom inte stressas in. Men nu blir det ju lite så att de behöver ju få in en ny injektion. Och den injektionen kommer de inte att få med Juan Mata eller Daniel James. Det är ju, det kan man ju ändå slå fast. Så någonstans så behövs ju den, om det är så att de tror på honom överhuvudtaget, då behöver han ju matchas in snabbare än fort. Det är ingen idé att vänta i så fall.
Nej, jag, alltså då skulle det vara att de ser liksom ett akklimatiseringsproblem som vi inte ser. För att framförallt att den James ska väljas före, som jag liksom inte riktigt ser poängen i just nu att de använder alls. För att återknyta till introt så har jag faktiskt funderat lite på Van Dijk sen han blev skadad. Och man tänker tillbaka till när han kom till Liverpool och ganska tydligt med en gång blev inte bara Liverpools kanske viktigaste spelare utan hela ligans egentligen MVP. Sättet Liverpool blev liksom det kompletta laget när Van Dijk kom in. Och sättet man har förstått, i alla fall jag 100% har förstått i efterhand när jag läst om det, hur central han är i hela Liverpools spel. Liksom. Hur hans, att han är så bra på att vinna dueller och gör att Trent och Robertson kan släppas loss. Hur hans långpassningsspel gör att Liverpool är ett hot offensivt från hela planen och så vidare och så vidare. Men med han skadad och kanske då De Bruyne helt ur slag, vem är ligans viktigaste spelare? Vem är liksom MVP? Och det enda jag kan komma fram till när jag tänker efter, och det är efter att ha sett den här säsongsinledningen, är Harry Kane. Och nu ska jag förklara hur jag tänker. Den här säsongen, drick varje gång vi säger den här säsongen, eller denna säsong.
Vatten, vill jag ändå. understryka igen.
Ja. Pontus var inne på det lite i sin den första mycket dåliga spaningen, att tabellen är extremt jämn. Det kommer att finnas verkligen chans för alla lag som kan få till lite jämnhet och konsekvent bra spel i perioder att faktiskt rycka och kanske plocka en topp 4 placering eller så. José Mourinho sa själv efter Burnley-matchen här att han ser absolut inte Tottenham som en titelkandidat. Men jag menar att de är det, för att det de har just nu är en spelare som tillhör den yppersta världseliten, som konsekvent kommer kunna prestera vecka efter vecka. Och jag är fruktansvärt imponerad över hur han till den här säsongen till synes har lagt till sig med liksom en spelfördelarförmåga vi inte sett förut. Och det är egentligen bara de största spelarna som gör det. Alltså Cristiano Ronaldo gick från ett tekniskt urvärde på kanten till en målmaskin. Zlatan Ibrahimovic egentligen, som har varit, han var liksom bra på ganska mycket, men på senare år har han också bara utvecklats till liksom så här en hänsynslös målgörare. Harry Kane hade ju målen, men han har ju lagt till sig med en förmåga att kunna spela fram på, alltså mest till Son såklart, men även till andra. På de matcherna han spelat hittills den här säsongen, alltså Premier League, då pratar vi 6 matcher. Då har han 5 mål, 8 assist. Han skjuter 4,8 skott per match. Har en passningsprocent på 75, vilket är bra med tanke på att han antagligen slår en del bollar mot mycket försvarare. Och vinner 2,5 nickduell per match. Så det är komplett. Och kommer han prestera så här, så kan jag inte säga vad som ska hålla Tottenham utanför. Det blir nästan som du vet i basketlag att LeBron James kan liksom vinna NBA åt Lakers. Så jag känner lite att Harry Kane är där uppe nu, att han kan, om inte en titel, se till att Tottenham på allvar utmanar om det en säsong som detta, för att han håller den nivån.
Ja, alltså vi har ju varit inne på lite grann tidigare, kanske lite mer kortfattat och inte lika liksom statistiskt underbyggt på hur otroligt bra Harry Kane är just nu och inledningen på den här säsongen. Och jag tycker också att Tottenham, alltså ser man typ matchen som de spelar i helgen, eller den här omgången rättare sagt, så är det ju också så här, det är ju ingen, det är egentligen ingen så tippen toppen match från Tottenham, men de lyckas ju vinna ändå. Vilket ju också gör att man känner att de har någonting i, det är som att Mourinho trots allt har lyckats återskapa någon slags ja, men vinnarmentalitet. Det här som man såg mycket i dem under Pochettino, att de liksom ändå trodde på sig själva och att de lyckades. Det där tappade de ju lite granna under förra säsongen får man ändå säga, och man började fundera på, ska de liksom falla ner totalt igen och inte vara något liksom storlag överhuvudtaget, om man ska använda det så, eller ett topplag kanske man säger. Men jag tycker också att man ser den biten i mentaliteten hos dem också. Jag satt också och funderade på det där förut, om de faktiskt skulle kunna vara en ordentlig utmanare den här säsongen. Det är väl kanske fortfarande lite för tidigt, och det kanske kommer ta lite längre tid än vad det brukar göra innan man ser några ordentliga liksom linjer och tendenser i ligan och i tabellen den här säsongen. Men jag tror inte heller att det är helt omöjligt att de faktiskt kan ta en riktigt, riktigt bra tabellplacering i år.
Ja, alltså Harry Kane, det är ju klart att han är väl en av de tre bästa anfallarna i världen. Jag tycker inte att det finns något snack om det. Är väl kanske, ja men kanske den mest värdefulla spelaren i Premier League. Nu tror jag att den här säsongsinledningen är väl kanske inte helt rättvis, liksom att han nu står på 8 assist. Hans rekord för en säsong tidigare var väl 6 stycken assist. Och han har ju verkligen, alltså det är ju de här att överprestera sina expected goals, expected assists, det gör ju de bästa spelarna. Det är ju inget snack om den saken, men han har ju överpresterat ganska kraftigt. Han har ju expected assists på typ 3. Han har expected assists på typ 3 assist den här säsongen. Men det ligger på 8. Vilket är väl någon form av tecken på att han, det kanske inte kommer hålla i sig hela vägen. Samtidigt som Son då har väl, ja men 8 mål på 3 expected goals eller något sånt där. Så det finns ju en viss överprestation som dels är, ja, men de bästa spelarna har en överprestation, men kanske inte på den nivån. Så det rimliga är ju, och det troliga är ju, att det kommer att mattas av. Att det kanske inte är en produkt av ja, men att Harry Kanes assister är kanske snarare en produkt av Sons briljans. Eller i viss mån flax, vill man kanske inte säga. Men snarare än att det är liksom Mourinhos spel som har fått dem att bli så bra. Sen är det klart att det är en helt ny nivå. Han har ju fortfarande flest expected assists i ligan den här säsongen, ganska klart. Och han har flest assists i ligan, ganska klart. Men jag antar att det kommer att mattas av. Det borde det göra. Men sen tar inte det ifrån honom att han ändå är liksom den, ja, men kanske viktigaste spelaren i ligan och en av de, ja, men tre bästa anfallarna i världen. Det är ingen som säger emot det här. Jag gör inte det i alla fall.
Men... Nej, men alltså så här, grejen är, jag tror inte heller han kommer fortsätta ligga på, vad blir det, liksom så här 2,05 poäng per match över 38 Premier League matcher. Det känns ju liksom bisarrt att tro. Det jag menar är, alltså, och för att koppla det till att de ska liksom kunna göra en allvarlig, på allvar utmana om titeln, är att liksom ha den spelare som jag tror, som Harry Kane, som kan prestera på en hög nivå, då dessutom lagt till det här vapnet i sin arsenal. För att jag tycker inte att, alltså, det beror bara på Sons briljans. Om du tar matchen där Son gör 4, så många av de framspelningarna är jävligt vassa av Kane. Alltså visst, Son, ja, löper bra, Son är en duktig avslutare, men det kräver ju sitt öga att se det. Alltså jag tycker lite att, alltså, Harry Kane är ju för Roberto Firmino med mål just nu, och det är ju liksom jävligt bra.
Mål och assist.
Ja, jo. Roberto Firmino med poäng, förlåt.
Ja.
Men och sen så ska man inte heller, tror jag, inte underskatta just att tabellen ser ut som den gör nu. Det kanske den inte heller kommer göra om liksom 30 omgångar från nu. Alltså de Villa kanske inte kommer hålla sig så här superhögt upp, och inte Leeds heller eller så där, men...
Oj, hot take. Alltså de Villa där.
Men vad heter det? De kanske liksom inte kommer, den kanske inte kommer se ut som den gör nu, men å andra sidan så tror jag inte att man ska liksom helt underskatta heller det faktum att ja, men kolla på hur till exempel allsvenskan är snart slut, kolla hur den tabellen ser ut och hur länge lag som man absolut inte trodde skulle utmana om en titel faktiskt ändå gjorde det den här säsongen. Och det finns väl liksom saker och ting, det finns ju, även om det finns, Premier League och allsvenskan står ju ganska långt ifrån varandra om vi säger så, men det finns ändå en sån här säsong paralleller att dra till vad som händer med tabeller och med resultat och med hur många mål som görs eller inte görs och så vidare. Så att det blir ändå spännande, tycker jag, att följa Tottenham.
Apropå allsvenskan kan jag säga att jag har ingen aning om hur tabellen ser ut. Är det Malmö som är på väg att vinna?
Japp.
Som vanligt.
Ja, och resten är Örebro SK.
Snygg spaning av mig.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs om och snackas om. Discussions from Britain. Svep Nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Paul Pogba blev omskriven i... Var det igår? Ja, det var igår. Therese, vi nämnde det som hastigast innan. Vad är det egentligen som händer kring honom?
Det som händer är att han ska stämma The Sun. Någonting som någon borde ha gjort för länge, länge sedan. Den här gången så handlar det om... Det är faktiskt ganska allvarligt ändå, även om vi skrattar lite åt det. Men det är ju så här, The Sun har skrivit att Paul Pogba kommer att bojkotta det franska landslaget. Anledningen till det ska då enligt tidningen ha varit, och nu läser jag innantill, president Emmanuel Macrons tuffa retorik mot islam och muslimer till följd av terrordådet, då läraren, nu ska jag inte säga Samuel Paty som jag råkade säga förut, som om varenda människa i hela världen är britt, utan Samuel Paty, antar jag. Och det här har ju då gjort Pogba fly förbannad. Både han och agenten Mino Raiola har ju uttalat sig om det här i diverse sociala medier, sagt att det är fake news, och Pogba själv har alltså sagt att han kommer att ta till rättsliga åtgärder mot The Sun, just för att de, han tycker då att de bygger en nyhet som absolut inte stämmer, både liksom med hjälp av hans namn och då på någonting så tragiskt som en en lärare som får halsen avskuren.
Ja, alltså jag tänker också så himla mycket på det. Det är ju rätt och stämmande sant på det här. Alltså det är ju defamation som man säger på engelska. Det är inte så mycket att snacka om. Däremot så tänker jag så här, det måste dra såna jävla lättnadens suckar på Mirror och Daily Mail, för att de skrev ju också det här.
Mm.
Och hänvisade också lika liksom löst som The Sun gjorde, men verkar klara sig undan det värsta ramaskrit. Jag vet inte om ni så The Suns ursäkt. Den
har jag såklart inte brytt mig om att kolla upp, men berätta gärna.
Nej, men jag bara kan läsa det kort. We reported on a story that Paul Pogba had taken the decision to quit the French national team after it was published on a sports website. The story was also published by The Mirror, Mail Online and other websites. Subsequently, Paul Pogba has denied the claim and we have updated our story. We apologize for any upset caused. Att inte ens liksom hänvisa till sin källa, utan a sports website i sin artikel, så var de väldigt svepande med according to reports in the Middle East. Jag tror att The Sun visste från första början att Pogba inte skulle sluta i det franska landslaget, men kör den då. Så att vamos Paul, nu får du dessutom Liverpool supportarna med dig. Det är ju trevligt det. På tal om någon som spelar United men ändå är populär hos några Liverpool-supportrar i alla fall, Pontus. Marcus Rashford is in the news.
Mm, ja, egentligen är det här Therese nyhetspunkt, men jag tar den för att vi behöver lite, ja, vi mixa upp lite grann. Det kan inte bara vara Therese som drar alla nyhetspunkter.
Det är inte så kul när det bara är tjejer som får höras och synas hela tiden överallt.
Nej, tack. Det är viktigt att vi jobbar. Vi är inte för feminism i Kick and Rush, vi är för jämställdhet.
Exakt så.
Nej, men Marcus Rashford är nominerad till, eller han har nominerats till BBC Sports Personality of the Year Award, BBC Spotty, också känt som. Och det är för hans goda gärningar för att ge barn mat. Vilket man får anse vara en god gärning. Men nu kommer det då, det är väl så att kriterierna för att vinna det där priset, Sports Personality of the Year, är att det ska vara grundat på sportsliga grunder. Och vilket innebär att han då förmodligen inte kommer få det. En rolig spaning som jag gjorde då, när vi pratade om det här, var att jag kollade upp vilka det är som har vunnit det här priset. Och inser då att BBC är kanske det mest världsfrånvända tv-kanalen och radiokanalen i hela världen. För det här är alltså de som har vunnit BBC Sports Personality of the Year. Det är, alltså, ja, men det är som om SVT ska gå ut och dela ut, ja, men årets idrottare. Det gör vi ju för det kanske i Gäringpris. Nej, skitsamma. Men det här är då, det är så, fotboll får man ändå säga är liksom den överlägset största sporten i England. Det är ju...
Jag vill bara säga, Pontus, att Gäringpriset är det folket som röstar till. Det är just det. Möjligtvis Svenska Dagbladets bragdguld som är...
Ja, ja, men det kommer jag säkert ha åsikter om också när ni berättar vilka som har vunnit det. Men det här är ju liksom, de som har vunnit det här priset i liksom fotbollens hemland England, man kanske också kan säga att, ja, men cricket och rugby är väldigt stort, boxning är väldigt stort, men i det här prisets historia så är friidrottare som har vunnit flest gånger, 18 gånger, det är ju en ganska stor sport. Men det är riktigt sjukt att cykling har vunnit 4 av de 12 senaste åren.
Men det är väl Chris Froome som har varit kingen av Tour de France, eller?
Nej, han har inte vunnit någon gång.
Men Gareth Thomas då, alltså Wales.
Ja, han vann.
Ja.
Sen är det Bradley Wiggins, Mark Cavendish och Chris Hoy. Chris Hoy för bra namn, förutsätter jag. Men det är... Jag kan rekommendera folk att googla den här listan och komma in och kolla på vilka som har vunnit. Till exempel när Tony McCoy Horse Racing vann 2010. Eller Andy Murray 3 gånger på 4 år. Men knappt någon fotbollsspelare har vunnit. Det är David Beckham, Michael Owen och Ryan Giggs som har vunnit sedan 1990. Och då får man ändå säga att fotboll är ändå... Om det är Sports Personality of the Year. Jag vet inte. Hur kan man vara större än en fotbollsspelare i England? Lägg ner priset. Lägg ner. Usch.
Ja, efter mycket allvarligheter så är det kanske dags att komma in på det allvarligaste av alla. The Athletic har idag på tisdagen publicerat en artikel som har rubriken The Premier League's Pornbot Problem. Ni har antagligen de flesta av er sett dem. Ni går in på Instagram, kolla, ja, titta, min favoritspelare från Premier League, Andy Cole eller någonting, har lagt upp en bild. Den ska jag kolla på, och så står det ett meddelande. Det är kanske Nicky666 som har kommenterat bilden med "Don't look at my story, it's so dirty." Eller "Wanna have some fun, 18 plus." Eller "I need boom boom in the bum bum." Någonting i den general direction. I alla fall, det här har blivit, The Athletic skriver det för att det har blivit någonting som på allvar är ett problem, framförallt för de största klubbarna i England, att de lägger upp bilder, för att det är viktigt, det har vi förstått, att ha en närvaro på sociala medier. Men när de tas över helt av folk som försöker scamma framförallt män på pengar, så blir det jobbigt för dem, och de jobbar för att ta bort dem. Och det är egentligen två saker som jag tycker står ut i den här artikeln som är extra roliga. Ett är att det står att på Burnleys och West Bromwich account så är det nästan inga påbortar, för de är så impopulära. Så där är det. Vill ni diskutera fotboll, gå till Burnleys och West Bromwich Albions Instagram-konto. Vill ni diskutera fotboll på en storklubbs Instagram-konto, så rekommenderar jag Liverpool, för att de har, och detta är nästan ännu sjukare än deras inkastcoach, en person anställd som rensar kommentarsfältet manuellt en gång var 15:e minut.
Och det är ändå fullt av porrbottar där i alla fall.
Är det någon som säger "I need boom boom in a bum bum"?
Ja, det förutsätter jag.
Matchgenomgång. Oj. Matchgenomgång.
Matchgenomgång.
Matchgenomgång. Matchgenomgång.
Lite statistisk spaning här också, faktiskt, innan vi börjar matchgenomgången på allvar. Efter alla så här sinnessjuka målfester med 7-2 och 6-1 och 50-11-0, så är det faktiskt så att ingen Premier League-klubb, Leicester undantaget, lyckades göra fler mål än Patrick Bamford den här omgången. Hans hattrick mot Aston Villa, 3-0, var det liksom största segern. Och Villa, första torsken, kan vi också då klämma ihop med att Everton torska mot Southampton. Är det början på slutet för titelutmanande Villa och Everton, vi säger här?
Ja, för Villa i alla fall.
Ja, jag tänkte säga, det fanns väl aldrig någon början på början för Villa överhuvudtaget. Men allt kan nog fortfarande hända vad gäller Evertons jakt på höga placeringar den här säsongen, tror jag.
Ja, det finns väl inte så jättemycket mer att säga. Det var ju det roliga med Aston Villa Leeds är ju att inför den här matchen hade Gabriel Bonlahor, den galnaste panditen i England, gått ut och sagt "Will the pundit stop eating out of Marcelo Bielsa's ass?" Och det är inte, alltså, han är inte en påbott, utan han bara uttrycker sig som en. Så det var lite kul att Agge Bonlahor fick på tafsen där.
Han skrev också "Does Leeds want boom boom in the bum bum?"
Ja, jag tror han nämnde det. Men det är möjligt att Liverpool gick in och rensade den på Twitter sen. Vi ska komma till huvudmatchen sen, men Arsenal torskar 0-1 mot Leicester, och Mikel Artetas underliga taktikexperiment fortsätter. Är han Pep Light på alla dåliga sätt egentligen?
Ja, det är han som har tagit hand om alla Champions League-kvartsfinaler någonsin. Det är han som har varit hjärnan bakom. Nej, men det ser ju inte bra ut för Arteta i Arsenal. Det gör det ju inte.
Nej, så här känns det väl som att han försöker med att de ska liksom spela lite rakare på något vis. Men det slutar ju med att de så här skapar en massa halvlägen utan att egentligen ens vara nära och hota, känns det som. Och sen så blir de ju, alltså, de är ju bra i första halvlek, och sen är de ganska dåliga i andra halvlek. Då känns det som att de inte vill framåt överhuvudtaget. Alltså, då vill de bara typ, jag vet inte riktigt vad det är de vill göra, jag förstår mig inte riktigt på dem. Och sen så är det väl också så att när man byter in, alltså när Leicester byter in Jamie Vardy, så blir det väl någonstans lite så här game over, för då fattade man ju att han skulle göra mål.
Ja, men det är ju som att Brendan Rodgers förstår att bästa anfallaren ska spela längst fram, och att Mikel Arteta tycker att den bästa anfallaren ska spela någon form av så här höger wingback.
Jag har tänkt den tanken också. Tänk vad man kan åstadkomma med en snabb, duktig avslutare längst fram i plan. Vi kan väl faktiskt nämna Jamie Vardy kort också, som matchens enda mål, 24% av hans Premier League-mål. Det är ändå inte så få. har kommit mot Arsenal, Liverpool eller Manchester City. Och det måste man säga är faktiskt en rätt imponerande siffra. Jimmy Vardy gör inte bara mycket mål, utan han gör mål mot de bästa. Vi pratade lite om Harry Kane som kanske är bäst i Premier League just nu. Hur ska vi ranka Jamie Vardy sen hans intåg i Premier League? Hur högt står han gentemot den väldigt, kanske ska vi säga, namnkunnigare konkurrensen av anfallare?
Gud, vilken bra fråga. Men han bör väl nämnas som en av de 10 bästa spelarna i Premier League de senaste 10 åren. Alltså, det är ju... Vilka spelare har gjort fler mål än vad han har gjort de senaste 10 åren? Alltså 10 år kanske, men senaste 5 år i alla fall.
Ja, jag tänkte precis säga det. 10 år kanske känns lite mycket, men...
Ja, men absolut att han är ju verkligen up there med de allra bästa under den tidsperioden. Så inflytelserik han har varit, så många mål han har gjort. Ja, men, och också mot de klubbarna han gör mål. Alltså 24% av hans mål, det måste ändå vara mellan, ja, men måste vara mellan 25 och 30 mål någonstans det handlar om. Han har väl gjort över 100 mål i alla fall. Så ja, det är ju sjukt imponerande. Det är ju en, han bör väl anses vara Leicesters greatest player ever, förmodligen.
Ja.
Och ja, nej men, att det, han, det är ju någonting, det har ju någonting med att han är så pass gammal som han ändå är, att hans legacy kanske inte kommer bli lika stort som det hade kunnat varit. För att han får inte lika många säsonger på sig till exempel, men ja, absolut, han är, det är ju en spelare som, ja, håller honom absolut som, ja, men inte den bästa, den bästa såklart, men absolut en av de 10 bästa de senaste 5 åren, det tror jag, om jag skulle sitta med en ranking.
Till sist då, Manchester United-Chelsea, en på förhand match som man tänkte det här kan faktiskt bli rätt jäkla spännande.
Och så blev det mest Chelsea ospännande man någonsin har sett.
Exakt så. Vad var det som gick så jävla fel?
Ja, men jag vet inte, hela min jävla lördagkväll gick fel tack vare det här. Alltså jag blir så provocerad när jag tänker på hur jag liksom skyndade mig hem från Tele2 Arena. Det hade jag varit och gjort Djurgården, tror jag det var, match. Till och med glömt bort det. Och bara så här, skynda mig hem, bara håller på att slå på matchen samtidigt som jag vrider om nyckeln. Liksom. Frida som jobbar med oss på Expressen, hon hade kommit hit, vi skulle ha värsta kvällen här. Och så får vi se det där och sitter och undrar så här, vad fan gör vi med våran lördagkväll när vi sitter på fullaste jävla allvar och äter tacos och kollar på den här skitmatchen. Blir superprovocerad av att den var så jävla dålig. Usch.
Det är intressant med, alltså den här matchen, är intressant, jag vet inte om man kallar det intressant, men om man liksom jämför Chelsea och Manchester United med alltså andra topplag, så finns det liksom någon form av, så här, man ser det så tydligt. Jag kollade bara på liksom passningsstatistiken. Om man jämför med när det är andra toppmatcher, till exempel när, ja, men när City möter Arsenal, de har runt 800 passningar, 88% passningssäkerhet. Det finns liksom, man ser, det finns så mycket kvalitet där, man vill hålla i bollen och det går ofta rätt. Eller, men när Liverpool mötte Chelsea eller Arsenal och också ligger på runt 800 passningar och 89% i passningssäkerhet, det, liksom, det finns liksom en tydlig dominant sida. Här är det liksom två lag som står för typ 500 passningar var och har 83% passningssäkerhet. Det är så här, kan de här verkligen spela fotboll? Det är lite den känslan man får när man... Alltså det, för det finns någon form av brist i kvalitet.
Ja, men frågan är, ligger felet hos tränarna då? För jag tycker, om du tittar bara på liksom så här, visst, det finns saker att ifrågasätta med kanske främst Uniteds offensiv uppställning, att de startar med Matta och Daniel James liksom. Sen kommer ju Greenwood, Cavani och Pogba in i den här matchen som förstärker dem offensivt. Men alltså... Chelsea framåt med Jorginho som typ liksom någon slags quarterback på mittfältet och sen Havertz, Werner och Pulisic. Det är ju liksom den offensiva trio som är Chelseas bästa på pappret. Är det liksom, har vi överskattat Lampards tränargärning? Att vi fokuserar mycket, så mycket på att Solskär är ett odugligt norskt troll, att vi liksom missar att Lampard är piss han också.
Vi pratade faktiskt lite om det där, återigen, drick varje gång vi säger att jag och Pontus har pratat om någonting medan vi väntade på dig. Ni nämnde det då, för jag tror att det var, jag vet inte exakt om det var det, och jag orkar inte kolla upp det, men jag tror att det kan ha varit Adam Fröberg som har Musspodden som hade twittrat om just det här med hur stor skillnad det är på hur man pratar om Lampard och hur man pratar om Solskär, och undrade liksom om skillnaden egentligen är så otroligt stor. Att meningarna ska gå åt eller skiljas åt så mycket som de gör. Men då pratar vi om det också, att man tycker kanske att man ändå har sett saker hos Lampards Chelsea som man ännu inte har sett ändå hos United. Alltså att de ändå har, han har ändå bevisat någonstans att han kan få spelare att spela ganska bra fotboll och att de kan prestera, och man var väldigt imponerad av dem ändå under långa perioder förra säsongen. Och sen har de kanske inte inlett den här säsongen lika sprudlande, om man säger så, och inte riktigt lika högkvalitativt som man kanske tänkte sig att de skulle spela den här säsongen. Men jag tror att skillnaden ligger väl kanske där i att man från start ända fram till nu och fortsättningsvis också inte tycker att Solskär har bevisat någonting alls.
Vi kan nästan låta det vara slutordet, för att viss någon skrek art, jag säger inte vem, men det är den som sitter i det mest sterila köksutrymmet av oss tre. Det blir max 45 minuter, för vi satt och väntade så länge på dig, Petter. Nu är det 53 minuter på min inspelning, och det betyder att vi är trötta på varandra och ni är trötta på att lyssna på oss. I alla fall för den här veckan, för vi kommer tillbaka nästa vecka och sen nästa vecka efter det, och säkert veckan efter det också. Vi ska inte lova för mycket, men tack för att ni lyssnar, och vi ses, eller hörs.
Hej!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.